Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En hel del av då svaret vad som är problemet, det är ju dels dels så finns det liksom nationalism. Nackdel. Skulle det vara en nackdel, Anita? Det skulle vara en katastrof. Men nu måste de bevisa det. Säger man att 5% eller säger man att 50% eller att det här är en jättesustainable tröja, då ska de också kunna bevisa det. Tro fasiken att H&M kan liksom gå vinnare ur detta om de är beredda att investera i de här nya affärsmodellerna. Och om deras aktieägare fattar att det fast fashion har börjat dö.
Men jag tänker på Carrie Bradshaw som bara köper liksom lyxvarumärken. Och det finns många där ute som gör det. Mm. Är de hållbara?
Men jag tänker hela den här cancer, det är så patetiskt. Alla försöker göra sitt bästa utifrån den förmåga man har.
Kommer allt gå åt helvete?
Nej. Allt kommer inte gå åt helvete.
Du ljuger inte nu?
Nej, jag ljuger inte nu. Men jag vill verkligen understryka allvaret. Det finns en risk att det går åt helvete. Men fortfarande är inte fönstret helt stängt. Så det är den chansen. De här kommande åren är deras sista glipan. Det måste vi ta.
Kära lyssnare, har vi faktiskt gäster här i Lille Lördag. Det var ju några veckor sedan vi hördes och jag och Ann kommer tillbaka, men det är faktiskt helt och hållet mitt fel. Jag sitter på alldeles för många stolar samtidigt.
There's
och
a new Ann in the house.
There's a new Ann in the house som inte liksom kan hålla sig. Jag vet inte ens göra ett ordentligt intro. Förlåt. Men det säger väldigt mycket om dig som person, Alice Bakunke.
Ja, tack. Hej. Ja, tack för att jag får vara med, ska vi börja med att säga.
Jag tror det är mycket åt fel håll.
Är den?
What's that?
Is this?
Ja.
Är det?
Ja, det är sant. Nej, men din är också.
Yeah. Are they supposed to be that?
Jaha.
They are supposed to be like
she
that.
She said it's wrong.
With the logo.
Sorry. My bad. But you can keep rolling.
Keep rolling. Yeah. Ja, nu börjar då. Ja, här sitter vi i en jätteprofessionell studio och Anita börjar snurra på våra mikrofoner för att de menade hon då var på fel håll. Men det var de inte. Titta, vi i European Parliament knows how to do this.
Okay, ja. Okay. But me as a podcaster, I think I can... Ja, jag sa ju det, jag var på en jätterolig resa här för ett tag sedan. Sånt som också ni pratar om, eller vi ska prata om i den här podden. Hur man ska vara hållbar. Mm. Men, och då var vi liksom 8 starka kvinnor, alla med olika typer av chefspositioner under samma tak. Och det blev liksom en total implosion. Alltså jag lite jämförde med Galactico, alltså Real Madrid superlag när Beckham och Figo och alla var där, Totti och allt vad det var. Och de gjorde typ inte ett mål på ett halvår. Ingen kunde ta beslut. Vad hände nu?
Ja, nej men det var ju inte, jag la ju mig.
Du la dig direkt?
Jag lägger mig direkt. En av mina bästa sidor är tillit. Jag har 100% tillit, ibland lite för mycket. Men i 99,9% av fallen så lönar det sig att lita på andra människor.
Ja, bra, bra. Det är ett bra chefskap. Ja. Jag är ju faktiskt nere i EU, i EU-parlamentet här i Bryssel och gästar dig. Jag är din prao i några år.
Fast samtidigt som är jag ju din gäst just nu i podden.
Exakt. Ja. Man tar man ger.
Ja, man tar man ger. Det är otroligt spännande och roligt med alltihopa att du är här nu. Och att du är så otroligt vetgirig och nyfiken och kritisk. Det är underbart.
Men gulle, tack tillsammans. Nu blir det mycket klia på ryggen. Det fick inte vi om i Lilla Lördag egentligen, men du får ju ta det som en parentes. Ja. Men vår, det är säkert många som undrar varför jag är här. Det började faktiskt med att vi började typ... Det var en liten romans, skulle man nästan kunna säga, på sociala medier. Det började skickas hjärtan till varandra, varandras inlägg. Och sen så blev det helt plötsligt slidade in lite DM från olika håll. Och så började vi snacka och sen sågs vi och tog en lång promenad i våras. Och slutade inte prata.
Nej, och det var ju, och jag vet precis nu, vad bra att du påminner mig. För nu tänker jag efter, jag kom precis ihåg hur det där var. Därför att du skrev något på ditt Instagram- om, som handlade om dina tvivel, din vilja att göra någonting i förändring och hur börjar man och du skulle utmana dig själv. Och jag blev, och jag sa till mina medarbetare, titta vad bra, det är just så här. Det funkar ju inte när vi, och speciellt inte vi miljöpartister säger, ja men det här borde man göra eller det här är rätt och så här. Utan verkligheten ser ju ut som din och som många andras. Att man är medveten, man har barn, man vill att den här planeten ska kunna gå och leva på. Man accepterar inte att människor utnyttjas på andra sidan jordklotet. Och så vill man göra något. Men många stannar där vid den känslan, vid den tanken. Och så var du då en av de alldeles för få som faktiskt högt och tydligt också sa att du ska utmana dig själv. Du hade inte behövt göra det. Du valde en mer obekväm väg. Du fick kritik från människor. Ja, vad då ska du nu? Fast du fick också många som bara, men vad spännande. Kan jag också? Eller hur tänker du med det här? Så jag blev både inspirerad och jag blev också drabbad av att du gjorde det där som vi alla politiker, oavsett partier, skulle behöva göra mer av. Faktiskt också erkänna att det här är svårt. Och hur gör man nu för att det här ska fungera i vanliga livet?
Precis, det handlar alltså om min textilutmaning. Alltså att jag inte har shoppat. Jag har ju shoppat lite, jag har ju sagt att jag får handla 6 plagg på ett år. Men det började med en absolut nolltolerans i 3 månader. Och nu är vi snart i oktober, jag håller på med det här i 10 månader då. Och det har ju faktiskt gått jättebra, jag har fortfarande inte köpt mer än 3 plagg.
Nej, och vad var det från början? För först tänkte du att
först tänkte jag att det skulle vara 0 plagg i ett kvartal. Och sen gick ju det kvartalet så otroligt fort. Och så då tänkte jag, men 0 plagg i 6 månader. Och sen kom sommaren, men jag har hela tiden haft med mig att så här, jag får inte köpa must-haves, jag måste ha. Och i somras behövde jag en skjorta. Jag hade ingen liksom, en strandskjorta som kändes liksom okej. Okay. Så då köpte jag en skjorta. Och så var det en bikini som hade gått sönder och en till. Och då köpte jag en bikini.
Men då har du, så har du satt upp den här gränsen för dig själv. Men då undrar jag ändå...
Vi sänker min konsumtion med 90%, jag vill säga.
Det är helt otroligt. Ja. Men jag har en fråga där. När du då bestämde dig för detta och också att uttala det, att göra det offentligt. Förstod du vilka reaktioner du skulle få och har några av reaktionerna förvånat dig åt det ena eller andra hållet?
Nej, men jag tänkte nog faktiskt väldigt mycket mer att jag skulle bli superhånad. Det blev jag ju lite. Men verkligen blev det ett rungande liksom mediepådrag på det här. Jag tror inte det var någon nyhetsmedia som inte skrev om den här 3 månaders utmaningen. Jag tänkte, det är väl egentligen inte så stort att jag inte ska shoppa i 3 månader. Det är ju...
Fast det är nog bilden också många har av influencers och så många vill ha. Att ni är ett skrå som bara konsumerar hejdlöst, skamlöst och inte bryr om några andra än er själva. Och när någon då som många känner till eller känner igen namnet på eller vet om är någon av de där influencerserna då säger att de ska göra någonting annat. Då vill ju båda, alltså jag tror att många vill se dig misslyckas.
Absolut.
Ja, tyvärr, i den sjuka värld vi lever i. Men många blev nog också, och det märkte ju jag när jag och mina medarbetare gick in och läste kommentarerna. Att många var så här, men oj vad bra, det där borde man kanske göra. Alltså du väckte ju tankar och känslor.
Och det verkar ju som att, i alla fall om jag får lita på mina egna kommentarer och följare, så verkar det som att rätt många har hängt kvar och är med liksom mig. Och vi tillsammans då, vilket det har blivit nu då.
Ja, hur mycket minskar man inte då sina utsläpp med då?
Exakt.
Men eller sin konsumtion som ju leder till utsläpp.
Ja, men framförallt så handlar det också om att så här förändra och våga utmana sig själv. Jag tror aldrig att man slutar utvecklas, det vet ju du. Ja. Att man, så här, man måste ju hålla på så här.
Och sen också, och det kanske du inte har skrivit lika mycket om eller pratat lika mycket om. Jag kanske har missat det, men det tål att understryka. All förändring inom människans historia, alltså genom alla århundraden, har ju inte åstadkommits för att det sitter några politiker eller andra makthavare och säger, ja men nu måste vi göra så här. Utan det måste ju komma från människor själva. Det måste alltså ske ett större förändringsmönster, måste liksom gå åt ett annat håll, ett annan riktning. Och nu ser man ju då så tydligt i ditt, om man tar dig som empirin, alltså som exemplet, alltså att det faktiskt, du börjar ju påverka, och du är ju inte ensam.
Nej.
Det finns ju flera nu som faktiskt börjar förstå att det är ohållbart att konsumera som vi har gjort. Och man kan njuta av vackra saker och ha det härligt även om man gör på ett annat sätt.
Absolut, och jag fick faktiskt rätt färska siffror att konsumtionen har gått ner. Jag kommer inte ihåg med exakt hur många procent, men andrahandsmarknaden har ökat med 22% under 2023.
Fattar. Va? Fattar. Och det är ju det allting måste gå ut på. Det är ju det handlar om. Anledningen till att vi talar så mycket om textilier, om modebranschen, om hela den här marknaden som måste förändras därför att den är förstörande på så många vis. Det handlar ju om att vi inte kan förbruka jordens resurser på det sätt vi har gjort. Det måste ta slut. Däremot kan vi fortsätta återbruka de resurser som redan finns runt omkring oss i överflöd. Så vi måste bli bättre på att göra om och göra nytt. En soffa måste kunna bli en balklänning.
Ja.
En rester av en bil ska kunna bli en byrå och så vidare och så vidare. Nu hittar jag på. Jag kan ju inte göra allt det här själv. Men det finns massa kreativa, duktiga hantverkare och designers och entreprenörer som kan göra liksom business av det här som redan finns upptaget ur jorden.
Ja, men vi ska prata både om textilindustrin, ja, men vi ska också prata om EU och vi ska prata om resande också.
Ja.
Så jag tycker vi drar igång på riktigt. Och nu kommer det gå relativt fort här, Alice. Nu är det en riktig utmaning. Jag vet att du älskar långa svar. Du är den långa svarens kvinna, även fast du är väldigt bra på de långa svaren. Så nu tänker jag utmana dig. Du ska få köra lite kortare svar.
Ja, jag ska lyckas.
Vi testar. Jag har alltså åkt tåg med dig nu från Stockholm ner till Bryssel. Och det här är på riktigt en av de sinnessjukaste resor jag har gjort i hela mitt liv. Jag har verkligen tänkt att jag ska ställa om till 2024 och börja liksom resa smartare. Inte sluta resa, men resa smartare. Och du gör ju det här varje vecka.
Mm.
Alltså jag vet inte vilken typ av liksom hjärna du är utrustad med. Men för mig var det här en utmaning. Många timmar. Jag menar, framförallt så är det ett sårbart system. Vi missade vårt liksom, nattåg från Stockholm. Det blev försenat till Hamburg, så vi missade den avgången. Och då försköt egentligen hela vår resa med nästan 4 timmar.
Mm.
Och du måste vara med om det här hela tiden. Hur ser det ut?
Nej, men dels så står jag ut därför att jag är en sån person som kan bestämma mig för saker och så bara gör jag det. Nästan vad som helst. Jag har ju gett dig exempel på när jag åkte Vasaloppet. Det kanske inte går, det är kanske en löjlig.
Det är en för rolig historia, det kan vi ta någon annan gång.
Men jag kan, jag är, så det är en del av detta är ju en läggning. Jag kan bara bestämma mig och det gör ju mig både väldigt farlig men också väldigt bra. Jag kan bara bestämma mig för något och så bara gör jag, så kör jag, så gör det. Så jag har bestämt mig att jag ska vara en av de väldigt få Europaparlamentariker som faktiskt inte flyger mellan Bryssel och Stockholm varje vecka då, 2 gånger, vilket i stort sett alla de andra 705 som vi är gör, utan jag ska faktiskt åka tåg. Jag vill, och det beror ju också på, det här låter ju kanske också, för det handlar ju om mig själv, jag måste leva som jag lär, för annars så kan jag inte vara politiker.
Var kommer den här övertygelsen ifrån?
Nej, men att jag, ja, men jag, nu är jag på att säga, ja, men jag är så här en typisk så här, kristen svensk scout. Så tråkigt, nej, lägg inte på, fortsätt lyssna, alla ni som lyssnar nu. Därför att jag kan vara rolig och härlig ändå, eller just därför. Men så här, jag har alltid velat vara sann, jag kan inte ljuga, för att jag, inte för att jag inte skulle kunna få ut en lögn genom, av min tunga och genom min mun, men därför att jag äts upp inifrån och jag vill kunna se mig själv i spegeln. Jag vill vara den människan jag strävar efter att vara. Och det är ju liksom en ständig kamp, liksom, eller vad ska jag säga, kamp. Men det är så här, jag mår bäst av. Så att jag vill inte resa med flyg, utan jag åker tåg. Och då har jag bestämt mig för det, så gör jag det. Sen har jag ju hittat sätt då. Jag försöker ju läsa och jobba. Nu blev det ju inte så mycket för oss då här om natten, eftersom vi pratade och hade annat att göra. Men annars så ligger jag ju där i min ensamhet. Så att då kan jag ju inte göra så mycket annat.
För mig är det att åka lite Vasaloppet. Men det jag upplever ändå så här... jag tänkte liksom att 2024 ska jag försöka resa smartare. Och då har jag tänkt att tåg skulle vara ett alternativ. Men jag kan ju säga så här, det funkar i Tyskland. Det funkar jättebra i Frankrike. Det funkar i Italien och Spanien. Varför funkar det inte i Sverige och Danmark? Bara den distansen Sverige-Danmark tog närmare 11 timmar. Mm. Vad är det som händer?
Nej, men det är ju mycket som inte har hänt. Och det är därför det är... inte tillräckligt bra och inte tillräckligt bra på långa vägar. En hel del av då svaret vad som är problemet, det är ju dels dels så finns det liksom nationalism, att alla länders ansvariga inte beredda att ge upp sina egna påverkansmöjligheter till förmån för allas bättre resande. Det börjar rucka lite på sig, men det har inte ruckats tillräckligt mycket.
Vad betyder det?
Ja, men helt enkelt att man sitter på sina egna spår. Man vill tjäna sina egna pengar i sina egna system.
Man vill inte liksom jobba enligt Interrail, det vill säga 80-talssättet där man köpte ett tågluffningskort och åkte från ett bilsland till Europa.
Ja, alltså det finns ju former av Interrail, även om det inte är tillräckligt billigt ännu, men framförallt så vill man inte i tillräcklig utsträckning göra som med flyget, att det finns liksom gemensamma baser eller plattformar där man kan köpa de här resorna och där man till och med kan få sina garantier på andra bolag och pengarna tillbaka om någonting inte blir som det ska och så vidare. Vi måste ha samma verktyg och samma modeller för att göra det så lätt som möjligt för människor att resa så mycket som möjligt med tåg. Men sen handlar det också om att man inte då, i Sveriges fall till exempel, inte har lagt tillräckligt med stora pengar på att underhålla spår och bygga nya spår. Och då blir det också för trångt. För på de platser där det bara finns ett spår eller två spår så kan ju inte tåg mötas. I andra länder har man, jag menar i Spanien byggde de, och Frankrike har de byggt snabbtåg för länge, länge sedan.
Ja, det har vi funnits i 20 år.
Ja, men typ. Alltså, i stort sett. Och de investeringarna har inte vi gjort. Och det spelar ingen roll vilken regering det har varit. Utan den har inte gjort, så det är för jävla dumt för att tala klarspråk och väldigt okristet.
Ja, nej men alltså, det är ju inte X2000 som vi pratar om. Vi pratar ju om liksom de här superultrasnabbtågen. Ja. Som faktiskt kan transportera en relativt snabbt.
Ja, jag har ju också flera gånger mellan Paris och Barcelona. Mm. Liksom, det finns sådana sätt ute i EU och Europa som vi behöver ta efter. Vi behöver göra det snabbt. Därför att det här är ju bara att skjuta något obekvämt, alltså en stor utgift på framtiden för Sveriges politiker. För att förr eller senare så måste vi göra det.
Från och med den dagen det beslutet fattas, sa du,
ja,
tar det 15 år.
Ja, men minst. Ungefär. Ja, ja. Det först, från det att man tar beslut om att nu ska vi bygga liksom, snabbspår eller ytterligare spår. Då måste man först förhandla med massa markägare. Ibland är det privata markägare, ibland är det kommuner. För att man ska få dra de här spåren. Det är åratal av förhandlingar. Och sen börjar bygget, och det kan ta 5-10 år. Så att det är, ja...
Ja, okej, okay, spännande. Så då tänker jag så här, om de här 15 åren då börjar, låt säga,
imorgon
eller nästa år, gör, ja, då kommer vi nästan vara framme vid liksom 2055, vill jag på säga.
Men vi har inte tid, så därför är det så här. Tyvärr, jag önskar att man kunde säga, nej, men res ohållbart då, flyg bara runt fram tills vi har tågen som verkligen, verkligen fungerar. Det kan vi inte vänta på, utan vi måste ju ställa de krav vi kan på att göra det nu. Sätta press på att man faktiskt investerar i de spår vi har. Laga dem, gör dem bättre och effektivare, gör tågen bättre, gör nattågen härligare, för det är också, jag som också har bacillskräck, jag får ju jobba ganska mycket med på att kunna vara i alla vagnar och göra allt det man vill göra. Man vill ju kunna kissa och inte vara rädd när man klämmer in sig på en liten toa och sådär.
Absolut. Och jag som inte har bacillskräck, jag hade ju också en utmaning att åka med en som har bacillskräck.
Ja, men hur, du blev rädd. Jag skrämde upp dig.
Ja, men gud, det var också många på mina stories som reagerade på din bacillskräck. Men bra ändå, jag är ju inte sjuk.
Nej, eller hur?
Exakt.
Tack, grattis. Ja, varsågod.
Men de här tufftågen är ju gulliga, men de är ju från 1837. Det kommer bli riktigt svårt, känner jag, nästa år. Jag funderar på...
Mamma. Nej, men det kommer inte bli så svårt.
Det blir slut att bli arg på mig.
Nej, men det kommer inte bli så svårt. Alltså, Reser man också mest i Sverige? Eller typ, hur långt tänker du resa?
Nej, men jag tänkte då att jag skulle åka Grekland. Med barnen till Grekland på semester.
Oh, men då får man, men då bara att du får tänka lite mer och anstränga dig då för att göra det på vilka sträckor du tar. För det finns ju också härligare och mindre härliga sträckor att ta sig till Grekland på.
Men det vet man ju inte om man inte har tågrutinen.
Nej.
Det här kommer ju vara en stor besvikelse för alla som sätter igång och åka tåg.
Jo, jag vet. Och då behöver vi, men det finns ju till exempel en grupp på Facebook. En tåggrupp som är jättestor, som har tusentals medlemmar. Där finns alla tips. De har åkt alla sträckor. Så det finns liksom plattformar, kanaler där du kan göra din resa med dina barn till Grekland på ett härligt vis. Stanna på de härligaste ställena, bo på de fräschaste bed and breakfasten, åka de finaste tågen med den bästa utsikten till den billigaste pengen. Facebook, tåg. Mm.
Trevligt. Ska jag kolla in den vid tillfälle. Nu leder det här in oss på en annan viktig fråga. För att vi sitter ju absolut just nu i EU-parlamentet. Och då undrar jag, och säkert många. Och jag var nämligen på en middag här för ett tag sedan och pratade med lite vänner och sa att jag ska ner till EU-parlamentet. Och då sa alla så, gud vad roligt, vad gör man där?
Ja.
Vad gör man i EU?
Jo, i EU-parlamentet så stiftar vi lagar för hela EU, för ja, men dryga 500 miljoner människor. EU-parlamentet är världens näst största direkt folkvalda lagstiftande församling. Den största är ett parlament som finns i Indien, föga förvånande, men sen kommer EU-parlamentet. Så vi är valda av folket, eller folken, i de 27 medlemsländerna. Vi är 705 personer som då gör det här. Sen har vi ju massa medarbetare, så vi är ju flera tusen som jobbar i parlamentet. Och vi stiftar lagar tillsammans med två andra stora institutioner. Och det här måste man kunna, för det är EU-parlamentet, där sitter de som är valda av folket. Sen har vi EU-kommissionen. De är 27 personer, en från varje EU-land, och de leds av just nu av Ursula von der Leyen.
Och kommissionen gör då till skillnad från parlamentet, vad då?
Man kan säga, för att man ska förstå det, så är kommissionen som en regering, medan parlamentet är som en riksdag, fast mycket större och har mer befogenheter. Och sen har vi rådet, och där sitter de som är stats- och regeringschefer. Och vi tre, de här tre institutionerna, vi lagstiftar tillsammans, så vi stöter och blöter. Och innan det kommer upp en lagstiftning på bordet som de här tre, och då kallas det för triologer när man förhandlar dem mellan rådet, parlamentet och kommissionen, så har vi ju förhandlat här i parlamentet, alla politiker från olika politiska grupper. Ja, så det är ett jättemaskineri, men det är så bra. Det här är, och det här, och jag vet att många svenskar tyvärr har ett ganska vag bild av vad gör EU-parlamentet eller vad gör EU överhuvudtaget. Då ska man veta att mellan 60-80% av all politik som det tas beslut om lokalt, i Stockholms stadshus, i regioner, i Borås, i Skövde, i Jokkmokk och i Kiruna och Haparanda och Trelleborg, överallt runt om i vårt land, mellan 60-80% av det man tar beslut om där lokalt är beslut som har sin utgångspunkt i vad vi beslutar här i parlamentet. Förstår du hur mycket det är?
Det är jättemycket.
Så man borde vara väldigt engagerad i, om man är upprörd över någonting som man beslutar om i Värnamo kommun,
ja,
så är det en stor anledning att det beslutet togs i EU-parlamentet att det ska ske i Värnamo kommun.
Men är alla regeringar och kommunstyren då någon form av marionettregering för EU?
Ja, så hårt ska man inte dra det, men de är ju helt beroende av den politik vi tar beslut om. Så om man på riktigt vill påverka sitt och sina barn och barnbarns liv och framtid, då bör man vara intresserad av vad vi gör här. För att vi tar beslut om vatten, om kemikalier, om trafik, om transporter, om
kvinnorättsfrågor.
Ja, men precis, ja, men det är allt som har med liksom livet och verkligheten och framtiden att göra är sen finns det ju liksom olika nivåer av hur detaljerat vi tar de besluten. Men det är få områden som inte berörs av det som faktiskt sker på EU-nivå. Så ser medlemskapet och den här gemenskapen ut.
Men vi då som är i Sverige, vi är ju inte med i hela EU. Vi har ju exempelvis inte euron.
Ja, fast jag, då skulle jag säga så här, vi är med. Vi är en av de 27 medlemmarna och till fullo är vi en 100% medlem, precis som alla andra EU-länder. Men sen är eurosamarbetet, alltså det finansiella samarbetet till den kring den valutan, det är ett separat spår och den har vi inte anslutit oss till. Men i EU-medlemskapet med allt vad det innebär av ansvar och skyldigheter och kostnader och liksom inkomster och intäkter, så där är vi 100%. Sen finns det då euron som är ett sidospår.
Jag tänker så här, för Brexit hände ju för ett tag sedan. Och om Sverige nu skulle välja en Svexit, skulle det vara en nackdel?
Skulle det vara en nackdel, Anita? Det skulle vara en katastrof. Jag blir så arg. Jag älskar ju idén med EU. Och EU har sån potential. Och så här är det. Vill man lösa problem som är liksom gränsöverskridande, till exempel klimat- och miljöfrågor, migration, rättighetsfrågor, mänskliga rättighetsfrågor, då är det ju hål i huvudet att tro att lilla Sverige, 10 miljoner invånare, kan lösa dem själv. Lycka till, säger jag. Lycka till Storbritannien att lösa era problem. Alltså, Storbritanniens största problem är just det här, det jag nyss beskrev. Det är deras största problem. Ska de tro dem att de kan lösa dem själva? Vi får väl se hur det ser ut om 10 år, om 15, om 20 år, när de kommer krypande tillbaka.
För det är det alla tänker att man gör.
Det går inte. Vi löser gemensamma problem bäst gemensamt, förstås. Det fattar ju alla. Alltså en svexit vore liksom en mardröm, speciellt för ett litet land, exportberoende land som Sverige. Det är så korkat, de som driver en sån linje, vilket vissa populister gör i Sverige och i andra EU-länder. Alltså de som inte då, ni ska inte vara med. Då vill man ju säga till dem, men ska ni ta ansvar då för hur vi ska liksom lyckas med detta? Och Sverige då, som är så exportberoende, till skillnad från andra EU-länder, så ligger vi ju liksom i topp på just den listan. Hur ska vi klara oss utan att samarbeta? Vi behöver ju samarbeta mer. Det är ju inte det som är vårt problem nu. Vi har ju samarbetat för lite.
Det här var bara en retorisk fråga.
Jag vet, alltså, men jag blir så upprörd.
Det är min personliga åsikt. Ja. Alltså, jag vill ju att vi ska euron till och med. Ja. Jag hatar att jag är en egen valuta. Ta det lugnt.
Ja, men jag bara tycker att det finns så många som känner så.
I love euron.
Ja, vad bra. The same good vibrations.
Men nu, jag tror att vi har förstått att det finns nackdelar med att gå ur. Men liksom, hur
så många?
Ja,
dumt. Och inte minst, förlåt, jag måste bara säga en sak till varför det är så jäkla dumt. Också när vi har galningar som Putin, som avskyr allt vad EU är. Han avskyr våra friheter. EU är världens friaste region. Det finns ingen region i världen som har så många friheter på pränt i våra lagstiftningar som EU har. Det hatar ju alla satans diktatorer runt om i världen. De avskyr oss. De avskyr våra hbtqi-rättigheter. De avskyr det vi har på papper, att man ska få leva och vara och göra hur man vill och vad man vill så länge man inte skadar någon annan. De avskyr det. De vill att vi ska förgöras. Han är EUs största fiende. Att då börja tala om svexit eller att man inte ska vara med i EU. Vem sitter och tar fram popcornen och champagnen då? Jo, Putin, Erdogan, Xi Jinping, Bolsonaro, han är inte president längre. Men ni förstår, alla galningar, Trump, alltså, galningarna.
Enligt Putin så finns det ju bara 4 supernationer. Det är Ryssland, det är Kina, det är Indien och USA.
Ja, han kan dra åt helvete, hör ni det? Alla som hör där. Förlåt, nu hör ni hela min okristna sida. Men han kan verkligen göra det. Han är livsfarlig.
Svära fast hon tror.
Ja, men lyssna mig. Alltså det säger ju allt. Och han är ett av de största hoten. Så de som håller på och flörtar med att säga Sverige ska klara sig självt och det där är så dumt EU, de flörtar också med Putin.
Ja, man flörtar väl med extrema krafter.
Ja, ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, men vi då som Sverige som är med i EU, och jag tänker på EU lite också som en stor, inte bara en lagstiftare, men jag tänker också på det som en stor liksom försäkringsfond. Alltså EU ser ju lite till som att alla ska ha det bra och må bra, och att inget skit ska hända. I allt ifrån liksom militär, monetär liksom union, men också försäkrare för att frihet och jämlikhet och så vidare. Men hur mycket pengar betalar vi, vet man det ungefär? Hur mycket hämtar vi hem?
Vi är ju dåliga på att hämta hem. Vi är ju ett av de länder som ger mer än vad vi får tillbaka. Det finns andra länder som har varit väldigt duktiga på, alltså andra medlemsländer, som har varit väldigt duktiga på att både då betala sin avgift, som man säger, till EU. Men som också är bra på att se till att investeringar från EU, alltså den gemensamma kassan, faktiskt också görs. Till exempel Irland är väldigt bra på det, och det finns flera andra länder som är mycket bättre än Sverige. Och det här är ju ett av de problemen, för visst, jag älskar EU, jag älskar idén med att vi ska stå upp för alla de här friheterna och göra det så bra som möjligt för så många människor som möjligt i EU och utanför EU. Men EU har ju fortfarande massa saker som kan förbättras. Och en av de här sakerna som kan förbättras, det är ju att alla enskilda då medlemmar, varav Sverige är en av medlemmarna, faktiskt också blir bättre på att vara EU. Och att vara EU konkretiseras ju genom att också se till att man får tillbaka de här investeringarna från EU. Och det kan ju vara investeringar i allt ifrån. Då finns det fonder som man kan ansöka om. Och det kan vara allt ifrån att man ska ha mer ekologisk mat i skolorna. Det var ju bara för något år sedan blev det ju en uppmärksammat i svenska media att Sverige hade inte ens sökt de pengarna. Samtidigt som det finns skolor i Sverige i fattiga kommuner som inte kan ge sina barn frukt och mellanmål. Så finns det en påse pengar på EU-nivå. Bara, hallå, vill Sverige söka dem? Nej, men det fanns vissa andra länder som ville göra det. Och då när man ställer frågan till ansvarig politiker, men varför har ni inte sökt? Det finns ju massa skolor i Sverige som behöver mer frukt. Och det här är ekofrukt och man ska ta det från lokala bönder och så vidare. Nej, det blev för jobbigt att fylla i den här ansökan. Sånt har vi inte råd med.
Nej, men har vi råd med så jobbiga ansökningar?
Jo, men nej. Och då, jättebra kritisk fråga. Självklart ska ju ansökningarna bli enklare att fylla i. Och de har ju varit alldeles för krångliga och det ska bli lättare. Men svenska myndigheter kan fylla i de här ansökningarna.
Punkt. Bra.
Vad gör?
Gjort. Nu har jag förstått. Okej, parlamentet. Vi har också då kommissionen.
Och rådet.
Jag vet någonting som kallas för lobbyism. Vad gör en lobbyist för något?
Oj, jag lovar att vi har ju gått och trängts bland massa människor idag i korridorer och i hissar och sådär. Inte hälften, men många av dem har ju varit lobbyister. Mm. Det vill säga, enkelt uttryckt, en lobbyist är en person som företräder ett visst intresse och är här i parlamentet och utanför parlamentet, och de har kontor och liksom hela företag runt om i Bryssel för att försöka påverka EU, det vill säga oss politiker, att faktiskt ta beslut som de tycker är de rätta och riktiga.
Vi sprang på en i hissen, jag och Jakob. Faktiskt.
En lobbyist?
Ja, en lobbyist som började med hello sir och var väldigt liksom kompis direkt. Ja, ja. Och jag trodde ju att han och Jakob var kompisar. Mm. Men det visade sig att det var en lobbyist. Ja. Han var bara intresserad av Jakobs kompetens.
Ja. Ja, och så är det ju hela tiden. Så man måste vara otroligt mycket på sin vakt. Nu har jag ju turen då att vara i en grupp där vi har väldigt transparent. För det är ju så att man ska redovisa. Och det har vi krävt och ställt krav på parlamentet. För att vi såg att några av de företag som har flest lobbyister här, det är oljeindustrin.
Såklart.
Det är ju de företag som har jättemycket pengar och samtidigt är väldigt oroliga för att oj, ska EU bli liksom klimatvänligt nu och kämpa för våra barn och barnbarns framtid? Ska vi inte kunna pumpa ut mer olja och sälja liksom? Så de är ju här liksom en masse och försöker på olika sätt, jag vill säga att de försöker muta oss till att gå deras ärende. Det var väldigt trevligt att bjuda på middag och så.
Det är lite som läkemedelsindustrin.
Ja. Och då har vi ställt krav alltså, på att ja, men det där ska vara transparent. Alla som vi som är folkvalda träffar ska föras in i register där man ser Alice träffade den här organisationen och kanske ett syfte. Varför ville den här organisationen så gärna träffa Alice? Eller varför ville Alice träffa dem? Och då kan jag ju skriva in, ja, men jag ville träffa den här Läkare utan gränser därför att jag vill veta mer om hur de jobbar och vad de ser som problem. Eller om man då säger så här, ja, LRF ville träffa svenska politiker därför att de oroar sig för bla 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 bla. Men då har ju inte alla politiker följt det. Det var ju en skandal bara för något år sedan, den kallas för Qatar-skandalen, där det till och med var så illa att en socialdemokrat, eller flera, men framförallt en som heter Eva Kalili, en socialdemokrat från Grekland, som sitter då i den socialdemokratiska gruppen, för det är ju så, vi sitter sedan i ett x antal grupper, jag sitter ju då med alla miljöpartister från hela Europa och Moderaterna och de svenska kristdemokraterna sitter i en grupp som heter EPP och sen har vi liksom Sverigedemokraterna och extremisterna och sådär. Alla sitter i olika grupper. Och då, hon, det var ju inte bara så att hon hade haft massa möten och så som inte var registrerade. Men som polisen kunde ha liksom, och det har avslöjats av journalister också som hon har träffat. Hon hittades också i sin lägenhet halvt flyende med miljontals kronor i resväskor. Så att lobbyisterna är... Alltså lobbyist behöver inte per definition betyda av ondo, för en som kommer från Rädda Barnen är också en lobbyist. Men med lobbyismen på den onda sidan är ju bara ett verktyg bland mutor och allt annat som är ett jätteproblem för EU och som vi måste komma åt, för det underminerar ju hela EUs trovärdighet.
Ni är ju förtroendevalda,
ja.
Ni har ett ansvar. Vi jobbar för staten,
ja.
Det är jag. Eller vi jobbar indirekt, för
ja,
vi jobbar och betalar din lön.
Ja, precis. Ja, och då ska du lita på att jag inte kan köpas.
Precis.
Att mina, hur jag sitter och röstar som faktiskt blir lag. Som kan förbjuda vissa saker eller kan tillåta vissa företeelser. Du ska ju inte behöva vara orolig för att jag gör det för att jag har fått pengar av någon jävel.
Nej.
Du ska ju veta att jag gör det för att det var vad du eller vad väljarna ville att jag skulle göra. Och att det är helt transparent. Men den här transparensen behöver verkligen förbättras.
Tidigare i år så beslutade man ju i parlamentet om en textilstrategi i Europa. Vad betyder det? För det var ju mycket applåder och jubel och ja. Ni hade liksom, det var ju ett rungande ja,
ja
som stod bakom det här beslutet som ni hade lagt fram.
Ja.
Men det är inte klart än. Det är
Nej.
Inte over to the fat lady sings som
Nej,
man säger i New Orleans. Vad händer?
Nej men så här är det ju, när man stiftar lagar så är det en jätteprocess som tar tid. Den här tiden som vi egentligen inte har. Vi vet att textilindustrin står för stora utsläpp. Att det påverkar både klimatet, miljön men också har negativ påverkan på mänskliga rättigheter. För att uttrycka det liksom grovt. Det finns förstås undantag men stora delar. Och i jämförelse med många andra branscher, till exempel transportindustrin, så är textilbranschen oreglerad. Det vill säga den har inte tillräckligt många lagar och regler som styr sin verksamhet. Transportindustrin har fått anpassa sig till massa lagar. Vi har vetat under lång tid att det finns en massa problem med textilindustrin, både vad det gäller utsläpp men också vad det gäller mänskliga rättigheter. Vi har vetat, inte minst genom granskande journalistik, att det pågår fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter bakom de t-shirtskläder som vi kan köpa för en billig peng. Det här har vi vetat och ändå har det inte hänt någonting. Ändå har det inte kommit några lagar på plats som förbjuder allt det här hemska. Men så, för några månader sedan, så tog vi det äntligen så långt att en majoritet från höger till vänster i parlamentet tog beslut om att det här måste förändras. Vi måste få in massa lagstiftningar både vad det gäller utsläpp av kemikalier till mänskliga rättigheter. Då skulle man ju hoppas att ja, dagen efter så förändras då hela textilbranschen. Så ser inte lagstiftningen ut. Utan nu är det massa delar i den här textilindustrin. Till exempel som gäller kemikalier.
Och där kommer lobbyister in.
Nu är de ju här för fullt. För nu vill de ju bara, oj oj oj, okej, de ska påverka kemikalieutsläppen. Men hur ska vi kunna tjäna pengar då om vi inte kan färga med de här färgmedlen eller ha de här bla 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 fabrikerna i liksom Bangladesh eller Pakistan någonstans. Så då är ju de här försökt påverka, ja men ta inte så i så mycket, lägg det lite mer här eller ta det här medlet. Nu raljerar jag, men de försöker påverka. Så nu pågår det massa delförhandlingar kring den här strategin. Men om strategin ska kunna praktiseras till fullo, då är det hela 16 lagstiftningar som måste på plats om olika saker. Så det pågår nu. Så med lite tur så kanske det är om 3 år, 5 år som den får effekt.
Så nu ska det alltså tas beslut i kommissionen då, så jag förstår.
Ja, nu ska, nu ska den förhandlas liksom i sina olika delar. Och det är vissa delar som har kommit så långt att det är en trilog då. Att det är kommissionen, rådet och parlamentet som tillsammans sitter och förhandlar. Men sen är det andra delar som ännu inte liksom ligger på bordet. Så det kommer ta tid.
Så det, kommer, det är liksom verkligen inte klart. Det kanske är klart om 5 år.
Det kanske syns i praktiken om 5 år, ja. Men det börjar ju redan, men, och då ska man inte misströsta, därför att företagen nu vet de att det är end of no return.
Ja.
Så det är the end of fast fashion som har börjat. Och de är ju inte dumma i huvudet, utan de vill ju fortsätta tjäna pengar. Så nu är det ju, pågår det ju en massiv utveckling av nya affärsmodeller. För man tittar och läser textilstrategin. Jag har haft möten med så många företag som verkligen vill förstå den. För att kunna säga, vad är det, bryta ner det till sin verksamhet. Där de gör sina skor eller sin kollektion. Och sen så här, vad betyder det här för oss? Så de håller på att förändra sig. Och det gör ju att om 5 år, då är det inte så att det är så här, från en dag till en annan de behöver förändra sig. Då har de redan anpassat sig. Det är det som är så häftigt.
För det är det som jag känner nu, för att folk påstår att man är grön ekonomi nu, men jag känner ju också att så här, det går inte att vara grön ekonomi nu, för att det är bara en greenwashing liksom tombola.
Ja, också ja. För några av de här företagen är ju seriösa om att de vill förändra sin affärsmodell och tjäna pengar på andra sätt än vad de har tjänat pengar på. Enkelt uttryckt, de har tjänat pengar på att fattiga kvinnor i Bangladesh har betalat priset och våra framtida generationer har betalat priset. Nu raljerar jag, men du förstår vad jag menar. Några av dem vill inte göra det längre, så de håller nu på att titta på hur kan vi tjäna pengar på andra sätt. Vad är det för unika kompetenser vi har? Vad är det som vi är bra på? Är det att vi har jätteduktiga designers? Är vi bra på liksom infrastrukturen i de olika leden? Vad är det vi verkligen kan? Men vissa av dem tror ju och hoppas att de kan greenwasha sig kanske i alla fall 5-10 år till stora vinster för sina aktieägare. Men en av de här 16 lagstiftningarna jag sa, en av dem är ju en vi kan kalla det för en greenwashing-lagstiftning. Som gör att de som sätter en märkning på sina plagg, som säger att detta är eco eller detta är sustainable eller hållbart eller vad det nu är. Det finns hundratals olika märkningar eller eco-labels. De måste nu också kunna bevisa det. Det har de inte behövt innan.
Nej, de har bara kunnat trycka på knappen.
Ja, och trycka upp sådana och sätta på. Liksom, så kanske det är 5% som är någonting som kanske är lite hållbart. Och så har man sagt att det är en eco.
Ja, fantastiskt.
Nej, men det har ju varit så illa. Men nu måste de bevisa det. Säger man att 5% eller säger man att 50% eller att det här är en jättesustainable tröja, då ska de också kunna bevisa det. Och det var klart att många företag var skitoroliga för den lagstiftningen. Herregud, kan vi inte trycka bara upp att det är sustainable längre? Nej, nu måste ni också kunna bevisa det.
Men exempelvis då, ett bolag i Sverige som får väldigt mycket kritik för att vara fast fashion är ju H&M.
Mm.
Och H&M har ju precis börjat med att börja ta betalt för sina returer som ett steg på vägen. Men jag menar, H&Ms affärsmodell, kan den någonsin bli hållbar?
Nej, men enkelt uttryckt, inte den exakt den de har haft, men H&M sitter ju på en massa kompetenser. De har ju massa duktigt folk. De har ju duktiga liksom, kreatörer, affärsutvecklare. De har tekniker, de har nätverk, de har butiker runt om i hela världen. Tro fasiken att H&M kan liksom gå vinnare ur detta om de är beredda att investera i de här nya affärsmodellerna. Och om deras aktieägare fattar att det fast fashion har börjat dö. Så att det kommer bli otroligt spännande. Men jag är ju helt övertygad om att det finns många personer inom H&Ms sfär som förstår vad det verkar, har förstått det länge och håller på att testa och pröva sig fram. Vad ska bli vårt? Vad är det vi ska bygga på? Vad är vår unique selling point?
Mm.
Och det är annat än att, att mata monstret.
Just det. Men
ja, Det är ju tyvärr inte så enkelt. Men det är ju klart att om det är en väldigt, väldigt dyr väska som görs av hantverkare i ett EU-land där vi vet vilka arbetsförhållanden som råder, ja, då är ju sannolikheten mycket större att den väskan är mer hållbar. Det kanske till och med är så att det är livstidsgaranti på den här väskan. Nu pratar jag om väskor som kostar mellan 50 och 100 000, kanske mer, kronor. Så att det här är ju verkligen väskor som jag menar, inte som Carrie, hon får ihop det, hon får snabblån, jag vet inte.
Men, många sms-lån på henne.
Ja, precis. Men så jag menar, det är väl klart att en sån väska som man kanske bara köper en för att man då vann på lotto och har resten av livet och som man lämnar in, man tar hand om, man smörjer in den, man liksom lagar den på det här speciella stället. Man köper...
Så om Carrie Bradshaw köper 4 Birkin-väskor, då är hon inte hållbar längre?
Jag tror att jämfört med många andra är hon kanske det ändå. För att det är så mycket mer hållbart. Och det är dit vi måste tillbaka. Men det ska ju inte... Det är ju ohållbart om det kostar 50 till 100 000.
Så kan man egentligen inte då konsumera slow fashion som fast fashion? För då är man ohållbar.
Ja, om man skulle konsumera slow fashion. Att man bara, om man är någon prinsessa av Dubai och bara köper liksom nytt och sen flyger fram och tillbaka mellan Dubai och Paris för att gå på... Nej, det är ingen hållbar livsstil. Det är liksom. Men den prinsessan är ju inte problemet. Utan problemet blir, och det är inte, problemet är inte heller liksom den här 17-åringen i Värnamo som vill köpa en ny t-shirt på H&M varje fredag hon går ut, och det gör hon 2 gånger i månaden. Det är inte heller hon som är problemet. Problemet är ju att det finns, att vi köper mer och mer kläder till billigare och billigare peng. Vilket ju också är ett led i att vi konsumerar jordens resurser på ett mer, snabbare och snabbare. Det går åt helvete snabbare. Så därför så måste vi ju få vända på liksom så många olika kuttingar. Dels så måste vi se till att det finns vackra, roliga kläder som tjejen i Värnamo kan köpa varje gång hon ska gå ut. Men som inte är nyproduktion. Alltså som är omgjorda kläder, som är gjorda med material som redan finns. Förstår du? För vi ska ju inte döda liksom kreativiteten att vilja vara snygg. Det är ju fantastiskt. Det är underbart. Det är klart att 17-åringar ska vilja vara snygga när de går på gå ut. Liksom. Så det är inte det som är problemet. Men problemet är att just den där, det som erbjuds henne och det hon matas med av H&M och andra kedjor, eller inte minst Shein och alltså alla de här kinesiska bolag som vi inte har någon koll på. Problemet är att hon matas med köp nytt, och om du inte använder det så gör det ingenting, för det kostar bara 80 spänn. Och alltså så, det är vi måste få.
Nej, jag fattar, men det känns ju som när jag ändå liksom lyssnar på det här och mycket av den responsen som jag får från både liksom miljörörelsen men också individer på sociala medier som DMar eller ställer frågor, det är ju att det ligger väldigt mycket på liksom individen, och det är väldigt svart och vitt i Sverige, så det är så här ett stort individansvar, och sen så finns det liksom, och den som inte gör rätt, den gör fel.
Ja, punkt. Och det där är så dumt. Det där ska vi bara säga, nej, håll käften, det där är inte sant. Så här, ett, vi får inte lägga det här på individen. Lägg det på mig. Även på riktigt. Man ska lägga det på, och då pratar jag inte om mig som person, eller också om mig som person, men det här är ju politikens. Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte gå att göra fel. Punkt slut. Det här måste ju vi ta ansvar för. Det måste ju vara förbjudet att släppa ut gifter i vattendrag i Bangladesh när man färgar jeans som ska säljas på någon liksom kedja i Europa. Det är ju inte okej. Alltså gifter som förstör dricksvattnet och dödar. Alltså man ska inte ens få tjäna pengar på sånt. Väl, det är ju hål i huvudet. Och det ansvaret kan ju inte ligga på enskilda individer. Det är, så att det vill jag verkligen, vi måste bli mycket bättre. Jag tycker vi som är vuxna också har ett ansvar. Du har ett ansvar också som influencer.
Man sträcker på sig på något sätt när hon sätter på sig du.
Jo, men det är så. Ja, men jag tänker hela den här cancer, det är så patetisk kultur.
Bra,
och så här, det är inte svart eller vitt. Alla försöker göra sitt bästa utifrån den förmåga man har. Men många vill också vara fina, och det ska man kunna vara. Men om vi då kan dra de här små stråna till stacken. Och det är ju på gång nu.
Ja,
nu behöver vi verkligen inte vara liksom hårda dömande. Men där flög hon ju. Liksom. Ja, hon gjorde det en gång, men vet ni, hon har dragit ner på sina flygresor. Ska vi inte vara glada för det istället? Jag avskyr det där svartvita. För då kommer vi aldrig lyckas. Aldrig, då är det slut.
Då är det slut, precis. Och snart är den här podden slut, men jag har faktiskt en kommande fråga.
Mm.
Sista. Vad behöver vara vårt fokus då de kommande 10 åren? Vad ska man kunna göra på individnivå? Vad ska man göra på bolagsnivå? Och vad ska man göra som politiker?
Men jag tycker framför allt att man ska ställa krav på politiken.
Och hur gör man det?
Jo, men, ja, men ett genom att rösta.
Det är viktigt att rösta i EU-valet.
Det är så viktigt. Vad ni röstar på, rösta i EU-valet. Det är otroligt viktigt. EU styr och påverkar din och dina barn och barnbarns framtid. Så engagera dig. Läs på vad de olika partierna tycker. Men rösta, rösta, rösta. Så det är otroligt viktigt. Ställ krav också på bolagen. Att de ska kunna svara på frågor. Fråga i butik. Skriv ett mejl. Ställ krav. Och nöj dig inte, var kritisk. Liksom, med att de säger, jo men allt är bra. Nej, men jag tror ändå kanske inte det. Så fortsätt så att de ser också att det finns ett engagemang. Finns det sen ett företag som du känner och tror är gott och bra, handla där. Det är väl jättebra att de får upp sina siffror och kan visa sina konkurrenter, titta, det lönar sig. Och sen så tror jag också att vi ska vara snälla mot varandra. Och det är väl kanske det viktigaste. Och nu låter jag verkligen så här, holistisk och väldigt kristen.
Men... Kan man ens vara teoretiker eller liksom, vad ska man säga, ideolog som politiker?
Ja, ja, det kan man ju verkligen.
Kan man det?
Alltså, man kan ju...
Man är en som praktiker.
Jo, men man måste ju ha en idé om vad man vill och vad man vill kämpa för. Och vad man vill att väljare ska rösta på just en själv för. Och jag tror att det viktigaste vi kan göra det är att vara snälla mot varandra, att inte leta fel utan lyft det när man ser någon och hör någon som är bra. Jag försöker göra det också i min vardag när jag ser politiker som är politiska motståndare. Alltså verkligen lyfta när de gör någonting bra, säga det till dem, hur bra det där var, och inte bara liksom uttrycka min misströstan eller min ilska när de liksom gör något som jag aldrig skulle gjort.
För tonen i svensk politik just nu är väldigt mycket så här, de gjorde det.
Ja, patetiskt.
Eller hur?
Ja, och ger ju inte någon, ökar ju inte respekten för politiken.
Ökar ingen trovärdighet överhuvudtaget. Så nej. Vad ska man göra på politisk nivå på inom kommande 10 åren?
Nej, men vi måste vara modiga och tala sanning och säga hur illa det är. Men också vilka verktyg som finns för att vi ska kunna förändra dagen men också morgondagen.
Kommer allt gå åt helvete?
Nej, allt kommer inte gå åt helvete.
Du ljuger inte nu?
Nej, jag ljuger inte nu. Men jag vill verkligen understryka allvaret. Det finns en risk att det går åt helvete. Och det är... Det är ju vuxna människor som lyssnar på den här podden. Så ärlig kan jag ju vara. Det finns verkligen stora risker att det går åt helvete. Men det finns fortfarande chanser som vi kan ta. Och då gäller det att vi tar dem.
När vet vi om det går åt helvete eller inte?
Vi vet det om bara några år. Därför att snart är det ett självspelande piano som vi människor inte rår på. Det är så mycket utsläpp att forskarna vet inte vad som kommer hända. Men fortfarande är inte fönstret helt stängt. Så det är den chansen. De här kommande åren är deras sista glipan. Det måste vi ta.
Oh, gud, fick jag så här ångest. Okej. Okay. Och vad gör vi då?
Sen, om den stängs?
Ja.
Ja, men då, det tänker jag att vi pratar om då. För då får vi fokusera bara på att försöka få ner konsekvenserna och mildra de konsekvenser som vi inte vet vilka de kommer vara. Och då måste vi bygga samhällen som är jätteflexibla, för det kan komma saker som vi inte aldrig har sett för. Och det kommer komma pandemier och sjukt. Och det blir ett helvete.
Men... Så då tycker jag att alla ni som lyssnar på den här podden, ni hör alltså allvaret i det här. Och orsaken varför jag är här nere är för att jag har förstått det här allvaret.
Ja.
Och du har förstått det här allvaret. Och vi alla måste samverka i det här.
Ja.
Och liksom sluta titta liksom i naven. Ja. Liksom upp med blicken.
Precis, och det är därför vi också måste vara ställa mot varandra. För ska vi nu lyckas fånga den här chansen vi har innan fönstret stängt. Det gör vi inte genom att vara hårda och elaka mot varandra. Vi gör det genom att verkligen hitta minsta gemensamma nämnare. Och stå vid den och hålla fast vid den. Och bygga allianser och bara nu tar vi den här chansen. För kommande generationens skull.
Tack för att ni har lyssnat och tack Alice för att du gästade Lille Lova.
Tack så mycket.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.